Bismillahirrahmanirrahim. Idag så kommer vi att gå igenom den andra föreläsningen, den andra lektionen från den här boken, Ar-Riyad al-Nadira, som sagt handlar om hur vackra sidor den här otroliga religionen har. Vi kommer prata om olika vackra sidor av den här religionen idag, bland annat om almosan, zakat, och vilka otroliga effekter den har. Vi kommer prata om fastan. Och det är väldigt lämpligt eftersom vi nu fastar. Och sen kommer vi prata om vilka vackra sidor Hajj har i islam. Och slutligen så kommer vi prata om hur viktigt det är att vara sanningsenlig som muslim och tala sanning. Första grejen, vilket är det tredje kapitlet i den här boken, handlar om nyttorna med att ge almosa, zakat och välgörenhet i islam. Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat muslimerna i Koranen att det är obligatoriskt för dem att betala zakat varje år. Då Allah subhanahu wa ta'ala sa: "Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan min Allah wallahu 'alimun hakim." Allah subhanahu wa ta'ala har sagt att sadaqat, välgörenhet, får endast ges till 8 stycken kategorier utav människor. De som är nödställda, de som är fattiga, de som jobbar med att samla in zakat, vilket man har i de muslimska länderna, de som man försöker få att de kommer närmare tron genom en person som kanske är nära på att bli muslim, så kan man ge den från en zakat. Och för att frige de personerna som är i fångenskap eller är slavar. För att hjälpa de som har skulder. För de som gör jihad fi sabilillah. För de som inte har någonstans. De är ute på resa och kan inte komma fram till sitt land. Alla de har rätt att få sin zakat. Och Allah subhanahu wa ta'ala avslutar den här versen med att säga: "Faridatan min Allah." Det här är obligatoriskt från Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns många verser i Koranen där Allah subhanahu wa ta'ala beordrar oss att ge utav det han har försörjt oss med. Och det här är en påminnelse för oss att när vi ger almosan, zakat, eller vi ger välgörenhet, så ger vi egentligen inte från våra egna pengar. Det är inte vi som har lyckats få fram de här pengarna och trollat fram dem från ingenstans. Utan det är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala har försörjt oss. Och den som har försörjt oss med det, det är han som har beordrat oss att vi ska hjälpa andra människor från dessa pengar. Och det finns otroligt många hadither som talar om det här ämnet också. Om hur viktigt det är att man ger almosa och att man då betalar sin årliga zakat. Alla de lärda är överens om att det här är obligatoriskt. Och att man måste göra det. Och att den som inte ger zakat är svagare i sin religion och är svagare i sin tro. Och de har till och med skilt sig åt sinsemellan, de lärda, ifall den personen som vägrar ge zakat, om han är muslim eller inte. Så pass allvarligt är det att ge zakat i islam. Anledningen till det här är att zakat och sadaqa är en av de mest vackra sidorna som islam har. Och det har otroligt många nyttor. Dels för den personen som ger zakat själv. Och dels till de personer som får ta emot utav en zakat. Bland de nyttorna som det finns med att man ger zakat eller sadaqa, det vill säga almosa eller välgörenhet, är att det är ett bevis på den personens tro. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "As-sadaqatu burhan." Att ge sadaqa, att ge välgörenhet, är ett bevis. Är ett bevis för vad? Är ett bevis för att man har tro. Att man just är övertygad om att det är Allah subhanahu wa ta'ala som har försörjt oss. Och det är han som har beordrat oss att man ska ge från detta. En annan sak som är fördelen när man ger zakat eller man ger sadaqa, är att det både renar och ökar Den som ger och den det ges till. Eller det som ges. Det renar den personen som ger zakat. Det renar den personens akhlaq. Den personens beteende. Man blir av med att vara girig, snål och ha ett lågt beteende. Man renar sin egen själ från de här dåliga beteendena. Och samtidigt så ökas man i andra goda attribut som man istället bör ha. Man renar sig själv från girighet och snålhet och lågt beteende. Och man höjer upp hos sig själv att vara givmild, att vara en gottgörande person och att vara tacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. För som sagt, att hjälpa andra personer är en utav de bästa sätten att visa sin tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och man får mångdubbel belöning för det man ger. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i surat al-Baqarah att den personen som ger sadaqa fi sabilillah kommer att få den här belöningen 700 dubblad. 700 dubblad för det man ger. Man ger vad? Är det 10 kronor i sadaqa, 100 kronor i sadaqa, så 700 dubblas det man ger för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Det är någonting som är väldigt, väldigt stort. Det ökar en persons beteende och det ökar även en persons otroliga belöning. Även en sak som det gör är att det vidgar en persons bröst. Det vidgar en persons bröst och man känner en lycka som man inte annars kan känna av när man ger sadaqa. Och man kan hjälpa andra personer som är i behov. Författaren säger sen, hur mycket har inte välgörenhet hjälpt andra människor och förminskat andra människors lidanden och tagit bort hat människor sinsemellan och lett till mer kärlek. Tänk er själv en person som är i en svår situation, som är riktigt nödställd. Att det kommer människor som ger en pengar eller ger en mat eller ger en någonting den är i behov av, som man inte känner, utan man gör det endast för det här broderskapet och systerskapet som finns i islam. Tänk er vilken lycka och kärlek det här leder muslimerna sinsemellan när det finns det här hos muslimerna. Författaren säger utöver det, hur många besvarade dua har inte det lett till också? Tänk er själv, det som får den här välgörenheten, det lyfter upp sina händer till Allah subhanahu wa ta'ala och verkligen tackar Allah subhanahu wa ta'ala och ber Allah subhanahu wa ta'ala att belöna den personen som har gjort det här mot den. Någonting väldigt stort. Tänk dig att den här duan blir accepterad. Och Allah subhanahu wa ta'ala, som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, besvarar duan utav den som gör dua för sin broder. Om någon gör någonting, man gör dua för sin broder, så kommer en ängel att säga amin och du ska få samma sak. Så tänk er att man har hjälpt den här personen med någonting och den personen sen kanske sista tredjedelen av natten då hans dua blir accepterad lyfter upp sina händer till Allah subhanahu wa ta'ala och ber Allah att belöna den som har gjort det här för den. Det här tyder på en otroligt, vilken otroligt stor belöning det finns i att göra det här. Det ökar även, som författaren här säger, de pengarna som man ger ut. Och de skyddar pengarna i sig från skador. För Allah subhanahu wa ta'ala skänker de här pengarna en gudomlig välsignelse. Den personen som ger pengar för Allah subhanahu wa ta'alas skull, så kommer Allah azza wa jall att välsigna de resterande pengarna den här personen har. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, ma naqasat sadaqatun min mal. Att sadaqa har aldrig fått pengar att bli mindre. Man ger pengar, men man får välsignelse i de resterande pengarna som man har, som kommer att få dem i sin tur att öka. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. att varje sak som ni ger, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ersätta er för det. Och han är den bästa som försörjer. Så tänk själva. Man tror att man blir av med pengarna som man ger bort. Men när man gör det för Allah subhanahu wa ta'ala skull, så har Allah azza wa jal lovat att han ska ersätta en för det man har gett. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har utöver det här sagt: Ma min sabah yawmin illa wa yanzilu malakan. يقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم اعط ممسكا تلفا. الحديث سفينس البخاري ومسلم سيد profeten sallallahu alaihi wasallam att varje morgon så kommer det att komma ner två stycken änglar, kommer komma ner från himlen, och de kommer säga: O Allah, ersätt den personen som ger nafaqa den här dagen, eller ger sadaqa den här dagen. Ersätt honom med någonting bättre. Eller ersätt honom för det han har gett. Och den andra ängeln säger: O Allah, ge den personen som har hållit tillbaka, som inte har gett pengar, inte gett sadaqa, att hans pengar ska ta skada. Det här är någonting som händer varje dag. Så snåla personer blir av med välsignelse från sina pengar. Medan de som ger för Allah subhanahu wa ta'alas skull, så kommer Allah azza wa jalla att ersätta den genom att de här änglarna gör den här duan. Johan, kan någon kolla? Kan du kolla? Fixa inte en mix nu. Författaren säger också att av erfarenhet så har man sett att man knappt finner någon troende som ger allmosa och välgörenhet till dess rätta plats, förutom att Allah subhanahu wa ta'ala överöser honom med försörjning och skänker välsignelse och underlättar för honom vägarna till försörjning. Och det här är verkligen någonting man kan se. Många av dem som har mycket pengar är personer som inte är snåla, utan personer som tvärt emot, de är givmilda och ger mycket av det goda Allah subhanahu wa ta'ala har försörjt dem med, och Allah subhanahu wa ta'ala fortsätter att ge dem välsignelse i det de ger och ökar det de har. Författaren fortsätter och säger att gällande dess nyttor till den man ger till, så är det så att Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat att man ska betala det till de behövande, de nödställda, fattiga, skuldsatta, för frigivande av slavar och nyttor som muslimerna är i behov av. Och när väl zakat läggs på dess rätta plats, så uppfylls de här behoven som finns. Och de fattiga får pengar och de blir mindre fattiga. Och det finns otroligt många nyttor med det här. Så varje person som är inblandad, eller allting som är inblandat i sadaqa, drar nytta. Den som ger får en otrolig belöning, blir av med dåliga beteenden, får bättre beteenden. Pengarna som man ger får välsignelse. Och den som det ges till drar nytta. Så alla som är inblandade i sadaqa har dragit nytta utav det. Författaren säger sen att om bara de rika hade gett utav sin zakat och lagt dem på den rätta plats, så hade de levt upp till den här religiösa obligationen som de är obligerade med att göra. Så hade man inte sett den fattigdom som man idag ser. Och det stämmer. Jag läste en artikel förut att en rik person som är ekonom i Saudi, han sa att om all zakat, om man skulle räkna all zakat bara från Saudi som skulle ges, så skulle det ligga på ungefär 1,3 triljarder rial. Ungefär 2,5 tusen miljarder kronor. Otroligt stora summor pengar skulle kunna ges till muslimerna om muslimerna verkligen skulle ge sin zakat. Och det handlar inte bara om de här 2,5% utav ens egendom som man själv har, utan man betalar även zakat på andra saker, såsom det ens business som man har och liknande. Så om allt det här bara skulle ges, om man bara skulle ge zakat bara från Saudi där, och tänker då alla muslimska länder tillsammans, så skulle man inte se fattigdom i den muslimska världen. Men på grund av att muslimerna kommer till korta med det här, så ser vi att det tyvärr fortsätter att finnas fattigdom bland muslimerna. Vi går vidare till kapitel nummer 4. Där författaren pratar om fastans nyttor. Och vi befinner oss nu under månaden Ramadan. Så det är väldigt lägligt att vi ska prata om det här. Författaren börjar med att säga att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Och ni som tror, fastan har föreskrivits för er, likt den föreskrivs för de som kom innan er, för att ni ska uppnå Guds fruktan. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner i den här versen huvudsyftet med fastan. Och det är att vi ska uppnå Guds fruktan. Och taqwa i sig är ett omfattande ord som omfattar allting Allah subhanahu wa ta'ala älskar och är nöjd med, och att man lämnar allting som Allah subhanahu wa ta'ala ogillar. Författaren säger att bland de otroliga nyttorna det finns med att man fastar är att fastan är den största vägen till att nå det här stora målet som leder tjänaren till lycka och framgång. För att den fastande söker att komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare och lämnar det ens själ längtar efter. Själen längtar efter att man ska få mat, att man ska få dryck och samlag och andra de grejerna som man lämnar. Men man lämnar de här sakerna i kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Kärleken till Allah subhanahu wa ta'ala går över kärleken till de här sakerna man längtar efter. Och det här i sin tur är ett utav målen. Att man ska träna upp att höja ens kärlek, att det ska gå över ens kärlek till Allah, ska gå över ens kärlek till andra saker man lustar efter. Och av den anledningen så har Allah subhanahu wa ta'ala sagt: As-sawmu li wa ana ajzi'u bih. Fastan är för mig och jag kommer själv att belöna den som har gjort det. För att den som fastar överger de sakerna som man själv längtar efter för Allah subhanahu wa ta'alas skull och för att göra honom nöjd. Författaren säger också att genom fastan så stiger ens tro och tjänaren tränar sin själ med tålamod och skyddar den från att dras in i djuriska lustar. Att hela tiden bara vilja få mer utav det materiella, att bara äta hela tiden, dricka hela tiden och försöka springa efter sina lustar, det här skyddas man av under tiden som man fastar. Författaren säger också att fastan i sin tur under månaden Ramadan så leder det till andra goda handlingar. Det är inte bara så att under månaden Ramadan när man fastar, att man bara fastar. Det leder till att man ber mer. Man ber ofta taraweh på kvällen. Man lägger extra mycket vikt på att be sina sunnaböner. Man läser mer utav Koran. Och man gör andra goda handlingar också. Så fastan i sin tur leder till andra goda handlingar. Det är en god handling i sig och leder till ännu mer goda handlingar. Och samtidigt så skyddar fastan en från att hålla sig borta från förbjudna handlingar. Man märker under månaden Ramadan att man gör mindre haram saker automatiskt när man fastar. Så fastan leder till mer goda saker och skyddar en från mycket andra dåliga saker. Författaren säger också att under tiden man fastar så känner man av Allah subhanahu wa ta'alas välsignelse i att man kan äta mat och dricka. Vilket i sin tur leder till tacksamhet. Som man brukar säga, man känner inte till en välsignelse förrän man har blivit av med den. De personer som har blivit sjuka eller blivit handikappade efter att de har varit friska, de känner av hur välsignat det var att man hade två ben man kunde gå med. Eller hur bra man mådde när man var frisk. Men det känner man först av framförallt när man blir av med det. Samma sak med fastan. Man håller sig borta från de här sakerna som mat och dryck och så vidare. Så när man sen får äta mat så kan man bli mer tacksam för maten man äter och drycken man dricker. Och de andra sakerna man kan göra som man inte ska göra under tiden för fastan. Men annars är det lätt att man blir otacksam. Att man glömmer bort att tacka Allah subhanahu wa ta'ala för de här sakerna som han skänker till en. Författaren säger också att fastan tränar upp ens tålamod. Månaden Ramadan kallas för Shahr al-Sabr, månaden av tålamod. Och tålamod är en av de viktigaste handlingarna som en tjänare ska ha. Man ska ha tålamod med att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala, att hålla sig till det han har beordrat en med. Tålamod med att hålla sig borta från det Allah subhanahu wa ta'ala har förbjudit. Och tålamod med de svåra sakerna som drabbar en i livet. Allt det här tränas upp under tiden man fastar. Man lär sig att ha tålamod. Och det otroliga med tålamod är att Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Att de tålamodiga får belöning utan räkenskap. Det tar inte slut. Man får så otroligt mycket belöning bara att man har tålamod. Så fastan får man belöning av, och man får belöning av att man har tålamod under fastan. Så hela tiden så multipliceras ens belöning under tiden man fastar. Men om man hela tiden håller på och klagar och säger att det är jättejobbigt att fasta, jag orkar inte med att fasta, och varför ska man fasta och så vidare, då får man inte belöningen för att man har tålamod. Men den som istället har tålamod, inte klagar och känner av hur viktig fastan är för den, den får den här dubbla belöningen för att man dels fastar och för att man dels har tålamod under tiden utav fastan. En annan utav de stora nyttorna med fastan under Ramadan är att alla muslimer världen över fastar samtidigt. Vi fastar under samma månad. Och det här leder till mer ening bland muslimerna. Och ening bland muslimerna är ett mål i islam. Någonting som muslimerna ska sträva efter, att enas sinsemellan. Och det här att vi fastar tillsammans, man samlas här till exempel i moskén, man bryter fastan tillsammans, man äter suhur tillsammans, man ber taraweh tillsammans, det leder till att muslimerna kommer varandra närmare sinsemellan. Vilket i sin tur är ett mål. Och inte bara här i Sverige, utan man känner av även när man tittar på TV, man ser hur muslimerna bryter fastan borta i Pakistan, till USA, till Saudi, till andra ställen, så känner man verkligen av det här brödraskapet muslimerna sinsemellan. Utöver det så säger författaren att fastan har medicinska fördelar som läkare har nämnt. Och det är bland de bästa sätten att man ska rena kroppen från skadliga ämnen, vilket får kroppen att vila under tiden. Magen vilar under tiden man fastar. Så fastan ena mellan religiösa och världsliga nyttor. Och nyttor i det här livet och det kommande. På grund av att författaren nämnde att det finns medicinska nyttor med fastan, så tog jag mig tid och började läsa om medicinska nyttor för fastan. Och jag läste av olika experter inom ämnet. Det finns en hemsida som heter All About Fasting, som bara handlar om vilka nyttor det finns med att fasta. En annan hemsida handlade om de 10 största nyttorna med att fasta. Medicinska nyttor. Jag tänkte ta upp några av de här nyttorna som man faktiskt kan känna av under tiden man fastar. De nämnde bland annat att man förlorar vikt, vilket är bra i sig. Att man går upp för mycket i vikt och har för mycket fett på kroppen är inte bra. De sa att det förbättrar insulinkänsligheten, vilket är viktigt för kroppen. Det fördubblar metabolismen i kroppen. Det leder till att man lever längre. Den som fastar lever längre, skrev de. Man lär sig vad sann hunger är. Och de säger att det här är ett problem hos personer som är överviktiga. Att de tror att de är hungriga när kroppen egentligen inte är hungrig. Bara för att de är hela tiden vana att småäta. Så man känner sig hungrig så fort man inte småäter. Så att de måste stoppa in sig någonting nytt och nytt och nytt och nytt. Men när man fastar så går man ner till den riktiga nivån som visar vad riktig hunger är. Vilket är viktigt för kroppen så man kan hålla sig borta från småätning alla tider. Man förbättrar sitt eget ätschema. Man äter vid specifika tider. Och inte det här småätandet att man äter vid olika tider. Vilket är viktigt både för tänderna och viktigt för kroppen. Det stärker även ens hjärnfunktion under resten av dygnet. Det förbättrar immunförsvaret. Man får en starkare inre kraft, säger de själva. Och det här är det som vi muslimer själva vet, att det rena själen. Men de skriver en inre kraft och ja, nej, det är lite flummigt vad de skriver om, men det är någonting som det hjälper i alla fall. Utöver det så är det bra för huden, skriver de. Och att det hindrar att man får akne i huden. Så det har otroligt många medicinska nyttor också. Men det är inte det som är vårt huvudmål. Vi fastar inte för att vi vill bli friska. Men ja, nej, det är en bonus från Allah subhanahu wa ta'ala att han renar våra kroppar på samma sätt som att vi renar våra själar. Det här var några av nyttorna med att fasta under månaden Ramadan. Femte kapitlet som författaren nämner handlar om pilgrimsfärdens nyttor. Att göra hajj. Allah subhanahu wa ta'ala underlättar för oss alla att göra hajj. Amin. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Att det är obligatoriskt för människor att göra hajj till Allah subhanahu wa ta'ala. Att göra Allah subhanahu wa ta'ala obligerat för människorna att göra hajj till hans hus. För de som klarar av det. Och de som är otrogna, så är Allah subhanahu wa ta'ala inte i behov utav yani världarna eller skapelsen. Det är alltså en obligation för muslimerna att göra hajj en gång i livet om de klarar av det. Och det är en utav islams pelare. Profeten sallallahu alaihi wasallam har i flera ahadith berättat om vilken otrolig belöning det finns att göra hajj. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Men hajj al-bayt fa lam yarfuth wa lam yafsuq kharaja min dhunubihi ka yawmi waladathu ummu." En hadith som finns i Bukhari och Muslim. Så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att den som gör hajj till huset, det vill säga till Kaaba, till Mekka, och inte gör olämpliga handlingar eller inte har samlag eller liknande under tiden man gör sin hajj och inte gör synder, så kommer man att gå därifrån, man kommer bli av med sina synder lik den dagen då ens mamma födde. Lik den dagen då hans mamma födde den. Det vill säga att man blir av med alla sina synder. Och därför säger Sheikh al-Albani att den här hadithen tyder på att man även blir av med de stora synder man har gjort. Yani en synder raderas. Alla de synder man har hamnat i under livet, bam, de försvinner. Efter att man har gjort hajj. Andra ulema säger att det är viktigt att i samband med att man gör hajj, att man gör en riktig tauba. Att man gör, ber Allah subhanahu wa ta'ala förlåt som allting man har gjort. Och i och med det så kommer man att bli förlåten för ens tidigare synder. Det är en otrolig belöning. Profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt: "Al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa' illa al-jannah." Att en accepterad hajj har ingen annan belöning förutom jannah. Det leder till att man kommer till jannah om man gör det här. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: الحج والعمرة ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكيل خبث الحديد والذهب والفضة. Att hajj och umra leder till att man blir av med sina synder och med fattigdom på samma sätt som när man blåser eller man tar in järn och guld och silver i eld, att den blir av med smutset som är runt omkring den. På samma sätt så blir man av med både synder och fattigdom. Och subhanallah, det hände för en broder, jag kommer ihåg det, för länge sedan. Han frågade mig, han sa: jag har två stycken alternativ. Antingen ska jag göra hajj eller så vill jag åka iväg och studera. Jag har inte pengar för att göra båda och. Antingen hajj eller studera. Kan du fråga en utav en sheikh vad man ska göra? Ska jag göra hajj eller ska jag åka och studera? Så jag frågade sheikhen och han sa att hajj det går före. För hajj det är obligatoriskt, det är en av pelarna man ska göra. Och bi'idhnillahi ta'ala så nämnde han den här hadithen. Det här kommer ta bort hans fattigdom. Han åkte på hajj och åkte iväg och studerade efter. Allah subhanahu wa ta'ala underlättade för honom. som profeten sa salam har lovat här, att hajj leder till att man blir av med fattigdom. Och samma sak med umra. Så det är någonting som Allah subhanahu wa ta'ala skänker till den här vill. Författaren säger att det har kommit många hadither som har nämnt pilgrimsfärdens nyttor och belöning. För att det finns så många nyttor med att man gör hajj. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, att när de gör hajj så ska de, kommer de att bevittna flera olika nyttor för dem. Och författaren säger att det finns religiösa nyttor med hajj, det finns sociala nyttor med hajj och det finns världsliga nyttor med hajj. Bland de sakerna, de religiösa nyttorna med hajj och att Kaaba finns där, är att Allah subhanahu wa ta'ala säger جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. Allah subhanahu wa ta'ala har gjort Kaaba till hans helgade hus som låter människorna vara kvar. Författaren nämner att en av anledningarna eller en av tecknena för att mänskligheten kommer att försvinna på slutet utav tiden är att Kaaba kommer att förstöras. När Kaaba förstörs så kommer sedan domedagen att ske. Men så länge Kaaba finns kvar så kommer det att låta människorna att finnas kvar. Så Kaaba har en otrolig status i islam. Författaren säger också att pilgrimsfärden är byggt på kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala och monoteism, vilket är grunden till allting gott. Och pilgrimsfärden, det egentligen handlar om är att Allah subhanahu wa ta'ala beordrar sina älskade tjänare att besöka hans hus för att underkasta sig till honom och ödmjuka sig inför honom på de platser som man gör hajj för på. Och under den här tiden när man gör hajj så leder det till att man gör extra mycket dua. Man vänder sig åter till Allah subhanahu wa ta'ala när man gör det här. Och när man gör hajj så leder det till att ens kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala ökar. Och ens uppriktighet till Allah subhanahu wa ta'ala ökar. För att man lägger ner så mycket pengar för att åka iväg på hajj. Och man tröttar ut sig för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Bland pilgrimsfärdens nyttor är att det påminner om det som profeterna och sändebuderna tidigare har gjort. Profeterna har tidigare gjort hajj. Inte bara profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam utan även profeten Ibrahim alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, att ta den platsen där Ibrahim var som en böneplats. Det här omfattar alla de platserna som man gör hajj på. När man gör tawaf, man går runt Kaaba, man gör sa'i, man går fram och tillbaka så här som man gör och så vidare. En annan grej som ska nämna som är väldigt intressant. Och häng med nu. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att det är ungefär som att jag tittar just nu på Musa alaihi salam när han är på väg och ska göra hajj till Kaaba. Musa alaihi salam, vad var det han brukade bo någonstans? I Egypten, eller hur? Så gick de runt där borta i Egypten. Många personer kanske säger Musa alaihi salam, hur kom han från Egypten hela vägen ner till Kaaba? Profeten sallallahu alaihi salam har berättat det, att Musa alaihi salam har gjort hajj. Jag läste en bok som är skriven av en professor på Karolinska institutet som heter Lennart Möller. Han är professor på Karolinska institutet som han är kristen. Och han lägger mycket vikt på att studera saker och ting relaterat till Gamla testamentet och så vidare. Han skrev om att den här rutten när Musa a.s. befann sig i 40 år och inte hade någonstans att vara. Den rutten, de kunde inte hitta ut därifrån, de brukade säga att det här var i Sina i öknen. Han sa att efter att ha studerat namnen som nämns i Gamla testamentet var Musa a.s. befann sig, så tyder det på att rutten verkar vara att de gick förbi Medina runt omkring Mekka. Och upp igen tillbaka mot Jerusalem. Och han sa att bland de platserna som nämns i Bibeln att han ska ha varit på är ett ställe som heter typ Jebel Sharif, eller det heliga berget. Så ska ha varit en plats precis vid Mekka som människor har ansett vara heligt på den tiden, under tiden han var där. Vilket tyder på att Musa a.s. även om de skulle studera sin egen bok, tyder på att Musa a.s. åkte på Hajj där. Men vi som muslimer vet det redan genom att profeten s.a.w. har sagt det. Men det kan vara intressant att känna till såna här saker, särskilt för personer som kan inte tro på det profeten s.a.w. säger. Att just den sak som profeten s.a.w. har berättat om, som han tidigare inte visste om, som han nu de senaste studierna har kommit fram till, att Musa a.s. åkte förbi Medina och Mekka under tiden han befann sig i den här förvirrade tillståndet där de åkte runt i 40 års tid. Författaren säger också att bland Hajj fördelar är även att muslimerna samlas på en och samma plats, på samma tidpunkt och gör samma handling. På det sättet så lär muslimerna känna varandra och bli vänner, och det stärker det muslimska brödraskapet. Det är faktiskt otroligt fint att under Hajj se alla män ha på sig samma kläder. Vare sig det är den rikaste utav alla rika. Man ser till och med folk som är kungar från andra länder, de kommer med samma kläder. Tillsammans med den fattigaste utav alla fattiga. Folk som är kritvita till folk som är kolsvarta. Folk som ser långa som är korta. Folk som är från alla olika delar utav världen. Alla samlas för att göra samma handling, för att komma Allah subhanahu wa ta'ala närmare. Jag vet inte om några av er har läst den, men det är faktiskt en intressant bok att läsa. Ni kanske har hört talas om Malcolm X. Har ni hört talas om honom? Han är en känd man som var med förut i en grupp som heter Black Muslims eller Nation of Islams. Som var en rasistisk organisation där de upphöjer svarta väldigt mycket. Och säger att alla vita är djävular och bla 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 bla. Så vidare. Malcolm X, den stora förändringen för honom att han ändrade sig från det här hände när han åkte på Hajj. Om man läser i slutet av hans självbiografi så säger han att det här är första gången jag har märkt i livet att vita och svarta och ljusbruna och mörkbruna och folk med olika hudfärg kan verkligen enas som riktiga bröder. Och det var aldrig någonting jag kunde se borta i USA. För i USA på den tiden på 60-talet, svarta och vita fick inte gå på samma toaletter, de fick inte sitta på samma plats i tåget. Och det var total diskriminering mot svarta där borta. Men när han kom till Hajj, så blev han otroligt påverkad. För att just se hur människor med helt olika bakgrund enas på samma handling. Och att det inte finns någonting som skiljer dem sinsemellan, vare sig rikedom eller hudfärg eller bakgrund eller liknande. Författaren säger också att det finns många världsliga nyttor med Hajj. Och det är den ekonomiska vinningen som det leder till under Hajj. För att det är miljontals människor som tar sig dit. Folk som äger hotell som tjänar pengar. Folk som säljer olika saker ute på gatorna som tjänar pengar. Och det leder till inkomst för säkert tiotusentals människor världen över. Folk som har Hajj-firmor här i Sverige till exempel, de tjänar pengar på att man ska göra det, kunna leva på det här. Som har umraföretag och så vidare. Så det leder utöver alla dessa religiösa och sociala nyttor, så leder det utöver det även till ekonomiska nyttor för många muslimer. För turism leder till mycket nyttor, ekonomiska nyttor, vilket det här gör. Den sista grejen jag ska ta upp idag innan jag ska avrunda inshallah ta'ala är det sjätte kapitlet som handlar om sanningsenlighet. Och hur viktigt det är som muslim att vara sanningsenlig. Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss med det här i många verser. Och inte bara beordrat oss att vara sanningsenliga och tala sanning, utan även att vi ska vara tillsammans med dem som är sanningsenliga. Man ska inte bara tänka på att vara sanningsenlig själv, utan vara med dem som är sanningsenliga. Det vill säga att man har ett gott umgänge. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Och ni som tror, frukta Allah subhanahu wa ta'ala och var tillsammans med dem som är sanningsenliga. Vilket självklart inkluderar att man först och främst själv är sanningsenlig, men även att man ska vara tillsammans med dem. Och Allah subhanahu wa ta'ala har berättat om domedagen. Och har sagt att det är den dagen som de som talar sanning kommer dra nytta utav sin sanningsenlighet. Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an, dhalika al-fawz al-'azim." Allah subhanahu wa ta'ala säger att den här dagen, på domedagen, kommer de som har varit sanningsenliga att dra nytta av sin sanningsenlighet. De kommer att få paradis och där under så flyter det floder. De kommer att vara där för alltid. Allah subhanahu wa ta'ala är nöjd med dem och de är nöjda med honom. Det här är den stora segern. Och även att man som muslim ska hålla det som man har anförtrotts till. Till exempel någon har anförtrott en med någonting, berättat en hemlighet för en, så är det förbjudet som muslim att sprida vidare den här hemligheten. Eller någon har gett en någonting och säger: den här saken ska du, jag anförtror dig att lämna vidare den. Det är otroligt viktigt som muslim att man håller fast vid det man har anförtrotts för. Och det här inkluderar ens jobb till exempel. Man har anförtrotts på jobbet att man ska göra olika arbetsuppgifter. Och man får en lön för att göra arbetsuppgifterna. Så som muslim är det otroligt viktigt att man är sanningsenlig i det man säger. Och att man lever upp till det man har anförtrotts till. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har även talat om det här i en väldigt vacker hadith. Då han pratar om skillnaden mellan sanningsenlighet och lögn. Då han säger: "Alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajulu yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqa wa iyyakum al-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaba." En hadith som berättar utav Bukhari och Muslim, så säger profeten sallallahu alaihi wa sallam: var sanningsenliga, för att sannoliken så leder sanningsenlighet till gottgörande. Och gottgörande leder till paradiset. Och en person fortsätter att tala sanning och kämpa efter att vara sanningsenlig tills dess att Allah subhanahu wa ta'ala skriver honom, hos honom, som en siddiq, en sanningsenlig person. Och akta er för att ljuga. För att sannoliken så leder lögn till dåliga handlingar. Och dåliga handlingar leder till helvetet. Och en person fortsätter att ljuga och vara en lögnaktig person tills dess att han skrivs som en kadab hos Allah subhanahu wa ta'ala. Att det kommer vara nedskrivet att den här personen är en lögnare. Vad är det man själv vill vara? Vill man att man ska vara den som det står hos Allah subhanahu wa ta'ala, den här är en sanningsenlig person som kommer gynna en på domedagen, eller vill man vara en lögnare? Jag tror att svaret är självklart för oss alla. Att vara sanningsenlig är islams förtecken och trons våg och religionens grund. Och ett tecken på att man är en god person. Att vara sanningsenlig, som författaren säger, är den högsta nivån av religionen. För att det är riktig uppriktighet. Eftersom de uppriktiga är de som visar upp samma sak utåt som de har inåt. Och samma sak är det med sanningsenlighet. Det man säger utåt är det som verkligen har skett inåt. Så sanningsenlighet och uppriktighet är nära besläktade med varandra. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har även förklarat att man får välsignelse i det man gör då man är sanningsenlig. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en hadith som är väldigt viktig för dem som håller på att köpa och sälja saker. Han sa: "Al-bay'an bil-khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana buraka lahumā fi bay'ihimā wa in kadhaba wa katama muhaqqat barakatu bay'ihimā." En hadith som finns i Bukhari och Muslim, så säger profeten sallallahu alaihi wasallam att de två personerna som köper och säljer från varandra, de har rätt att säga att de vill avbryta handeln så länge de sitter i samma sittning. Till exempel nu, Jag sitter med en broder här och säger du får köpa min mobil för 2000 kronor. Han säger okej. Okay. Han ger mig 2000 kronor. Så länge vi sitter ner tillsammans här så har vi båda rätt att ändra oss. Och sen är jag tillbaka min mobil för resten. Det här är en regel i islam. Sen säger profeten sallallahu alaihi wasallam att om man är ärlig, om båda är ärliga och båda visar upp de eventuella bristerna som finns i det man köper och säljer, så kommer de att få välsignelse i det de köper och säljer. Till exempel, jag ska sälja den här mobilen. Så frågar en broder, finns det något problem med mobilen? Och jag vet att det finns, att den krånglar mobilen. Så säger jag, nej, det finns inget problem. Allting är bra med mobilen. Då har jag ljugit. Men till exempel, jag vet att den här mobilen, det finns problem i den. Han som vill köpa den från mig, han säger ingenting. Han frågar inte ens någonting. Men jag vet att om han skulle veta om att det finns krångel med mobilen, det finns ett virus på mobilen, så skulle inte han vilja ha mobilen. Eller han skulle vilja ha den för ett lägre pris. Det här är någonting en muslim utöver det ska tänka på. Man ska inte bara vara sanningsenlig om man frågar den, utan man ska även klargöra alla de brister som finns i det man säljer. Och genom det så får man välsignelse i det man gör. Om man istället ljuger eller döljer de problemen som finns, så kommer man bli av med sin välsignelse. Man kanske kan tjäna 1, 2, 3, 4, 5 miljoner på det man säljer. Men man får inte välsignelse i de här pengarna. Man kommer egentligen inte dra nytta av dem. Utan de kan försvinna lika snabbt som de kom. Och författaren säger att det här är någonting man kan bevittna. För man ser att de som är sanningsenliga och håller fast vid det de har anförtrotts vid kommer att få välsignelse i det, i deras försörjning. Och man tävlar med att få ha och göra med den personen. Tänk er själva. Om man känner till en person som alltid är fett ärlig. Han säljer mobiler till exempel. Du vet att den personen kommer ut till honom. Han kommer säga till dig exakt alla problem med den. Och alla fördelar med den. Den här personen kommer du vilja köpa saker ifrån, eller hur? Men den personen som man kommer till, du har köpt en mobil från honom en gång. Du kom hem efter en vecka så såg du att den var trasig egentligen. Det var problem med den. Nästa gång du köper någonting från honom, samma sak. Han ljuger. Han håller inte det han lovar. Den här personen vill man inte göra business med. Men den personen som är ärlig, även om han just vill att han säljer den här första mobilen, han tjänar 100 kronor mindre, det kommer leda till att han i sin tur kommer få mycket mer kunder. För man vill jobba och göra business tillsammans med dem som är ärliga. Och man vill aldrig göra det tillsammans med dem som håller på och ljuger. Författaren säger att den sanningsenliga är älskad utav folk. Och de prisar och upphöjer alltid dem. Och lögnaren hatar människor. Den sanningsenliga känner sig både fienden och vännen sig trygga med. Medan lögnaren känner sig varken hans kompis eller nära trygga sig med. Och det är så, en person som man vet är sanningsenlig, även om man har problem med den personen, man känner sig fortfarande trygg. Att den informationen den personen säger kan man lita på. Men den personen som är en lögnare, även om det är ens kompis, man litar inte på vad den säger. Och det har ni säkert märkt flera gånger själv. Författaren säger att den som är sanningsenlig och håller det den har anförtrotts till, gällande pengar och rättigheter och hemligheter, om den råkar göra fel någon gång, så litar folk på vad han säger och det är lugnt. Lögnaren däremot känner man inte sig trygg med, och även om det skulle tala sanning så skulle man tvivla på det den säger. Och det här kan ni bevittna säkert också. Den person som alltid talar sanning och alltid gör saker och ting korrekt, sen kommer den med en ursäkt till den. Chalas, jag tar emot ursäkten direkt. Jag vet från det att du talar sanning. Men en person som man alltid vet, den ljuger. Sen kanske det kommer med information som kan stämma. Man är fortfarande, man tvivlar på vad den personen säger. För att det är en oärlig person. Så att vara sanningsenlig drar man nytta utav i det här livet. Gällande hur folk litar på en. Och man drar nytta utav det i det kommande livet. På domedagen. Och det är då de sanningsenliga verkligen drar nytta utav sin sanningsenlighet. Om Allah subhanahu wa ta'ala gör oss alla bland sanningsenliga och skydda oss alla från lögn. Allahumma amin. Och sallallahu ala nabina Muhammad och ala alihi och sahbihi och sallam.